Varmt välkomna till Bublication the Pod. Det är jag som är Kristin.
Och Kristins sidekick Ida Sofia här. Och vi är här varannan fredag för att leverera Brain Bubbles till er. Det är också därifrån vårt namn kommer. Vi är en Brain Bubble Publication. Mm. Och inte bara nog med att vi finns i en podd. Vi finns också på bublication.com. Och vad är en Brain Bubble då?
Ja,
en fact nugget. Ja, exakt. Kort, rolig fakta. Vi försöker göra fakta kul. Intressant och
lite lättsmält och
ja, så att du ska bli lite smartare och lite intressantare middagsgäst. Mm. Och tanken med podden är att vi väljer ett nytt ämne varje vecka, så det är allt möjligt.
Mm. Allt mellan himmel och jord egentligen som vi tycker är intressant och vi hoppas att ni också ska tycka intressant.
Mm. Och vi är ju båda i varsin stabil relation, så vi tänkte att det var lite intressant att dyka ner i det här med monogami.
Ja.
Ska vi verkligen vara det människor eller är vi det? Och det är väl ganska stor skillnad kulturellt och biologiskt hur man ser på det. Mm. Vem har haft flest fruar i historien? Det finns faktiskt lagligt över 100 polygama familjer i Sverige, vilket är konstigt med tanke på att polygami är olagligt. Så hur har det gått till? Mm. Och sen finns det också ett syfte med att vår så här initiala förälskelse lägger sig efter 2 år, som jag ska berätta lite om i det här avsnittet. Men vi börjar som vi brukar med våra faktaruta som vi verkligen måste sätta en jingel till. Det är ni som lyssnar på oss löpande vet ju att vi inte har löst en jingel till faktarutan. Så att vi brukar göra den själva. Så nu kör vi så här. Faktarutan. Om de vill göra den eller skicka den till oss så tar vi emot den.
Ja, gör det snälla. Så slipper ni de här hemmagjorda.
Kristin, du är lite mer straight face så du brukar köra faktarutan.
Ja, vi kör. Monogami är seden som tillåter en person att vara lagligt gift med endast en make åt gången. Monogami kan förekomma i 2 generella former och det kan innebära ett livslångt kontrakt mellan 2 individer som endast kan brytas med straff och som råder i de romersk-katolska och hinduiska föreskrifterna för äktenskap. Eller det kan innebära att personer måste vara monogama men kan byta maka upprepade gånger, en praxis som ibland då kallas en seriell monogami.
Ja, spännande. Mm. I Sverige känns vi lite mer serie.
Exakt.
Monogama. Det är väl typ 50-50 chans att äktenskap.
Det är deprimerande siffror eller statistik på giftermål.
Ja, och då kanske man testar både 2 eller 3 gånger innan man hamnar rätt.
Hamnar rätt, ja.
Men vi ska också notera här att vi gör en skillnad på när det gäller ett juridiskt förbund då. Och den biologiska tvåsamheten versus då det kulturella äktenskapet. Mm. Det är ju 2 helt olika saker. Precis. Egentligen, den här kulturella instiftan av ett äktenskap. Eller om huruvida fåglar bildar par och sånt där. Mm. Men jag är gift. Hur länge är det nu? Jag bara, sen 7 år tillbaka, jag har varit i samma relation i 13 år.
Jesus, är det 7 år sedan ni gifte er?
Ja.
Nej, det kan inte stämma.
Jo, 2016.
Herregud.
Eller jag kan räkna va? Alltså, förlåt, min gravidhjärna är ju, vi väntar också vårt andra barn.
Ja. Nej men gud vad det var länge sedan. Ja.
Ja.
Det kändes som igår, vi var på det bröllopet.
Ja, det är ändå trevligt. Tiden går fort när man har kul. Mm. Eller, alltså, nej men det är ju inte helt okomplicerat att vara i en lång relation. Det är ups and downs, det är jävligt mycket jobb kan man väl
det
säga.
Det är ju verkligen det. Ja. Det är ju absolut inte... Ja, om man vill ha en bra relation, det vill säga, så är det, ju mycket jobb. Det krävs ju en del, man får göra en del uppoffringar. Och...
Såklart, och sen också när den här initiella förälskelsen lägger sig. Mm. Ska gå in lite grann på kärlekens kemi längre fram i avsnittet. Mm. Men jag skulle säga overall att jag är lyckligt gift. Så här 13, nu är det ju 13 året, då får vi se vad som händer. Det betyder lite otur kanske. Det kan ni ju lyssna på i vårt poddavsnitt otursfredag tror jag. Vi har gjort ett helt avsnitt om olika
otur.
Jag hoppas vi överlever vårt 13 år.
Ja.
Och Kristin, vad tänker du på?
Nej, jag är då inte gift.
Men du är förlovad?
Jag är förlovad. Mm.
Du ska slå dig i äktenskapets bojor.
Ja. Jag vill ju jättegärna. Jag tänkte så här, vill jag gifta mig? Jo, men det vill jag ju. Och särskilt nu när man har fått barn. Det finns ju en del praktiska bra grejer med att vara gifta när man har barn tillsammans.
Fick ni göra sån här far? Fick han göra faderskapstest nu när
nej,
ni fick barn?
Nej, inte faderskapstest.
Nej, okej. Okay. Men han fick
att man måste skicka in blodprov och så. Vad ja, är det som är fadern? Nej. Nej. Men man måste anmäla dock. Eller man måste... Jag måste registrera godkänna. Han som... far till mitt barn eller godkänna.
Men det är inte... ändå lite godtyckligt. Du skulle ju kunna lura i någon annan att det var pappan.
Ja, gud. Ja, det finns ju ingen, det är aldrig mitt ord som står.
Det är ju så många, det finns ju så statistik på att det är ju så många som inte har den pappan som de tror att de har.
Och det med Ancestry och sådana här sidor har ju verkligen kommit fram jättemycket sådana skelett i garderoben hos familjer och släkter som man har trott att man har skickat in lite oskyldigt sina prover och sitt saliv till någon sån här Ancestry och ska få veta allt i sin familj och sen bara,
you got a whole different dad.
Det här stämmer inte.
Nej, det är ju lite segt kanske. Men för det är ju konstigt, för när man är gifta då och man får barn, då får man ju verkligen så här, då är det ju ingen tvekan, då blir båda automatiskt registrerade.
Ja.
Vilket är knäppt, för att man kan ju vara otrogen.
Precis.
Obviously, ja. Om man inte är då monogam. Mm. Vilket vi inte är biologiskt monogama. Nej. Men vi... Då är ju frågan så här, hur monogama är människan egentligen? Mm. Och det är, man, bara för att man är gift, man är inte blind liksom. Man kan ju smilla. Och folk är ju otrogna.
Och många tycker att gräset är grönare.
Ja, och det är faktiskt upp mot en fjärdedel av alla svenskar har någon gång ägnat sig åt vänsterprassel.
En fjärdedel?
Mm.
Ja, det är många.
Det är många faktiskt. Men så här, egentligen är det ju då kanske inte jättekonstigt, för att människan är inte biologiskt monogam. Om vi skulle vara biologiskt monogama så hade vi varit det enda undantaget i djur, alltså bland däggdjur.
Mm.
Och då hade vi varit rätt unika.
Så att... Nej, makes sense.
Sen finns det ju massa fantastiska fördelar med att vara i en relation och inte vara otrogen och...
Jo, det finns många fördelar med att inte vara otrogen. Ja, men precis. Ja, men... Jag förstår bara inte hur folk hinner och har tid.
Nej.
Särskilt när man har barn ihop. För det är ju, dels ska man dölja det. Det är bara det ett heltidsjobb. Men också hur får du ihop det? Vardagspusslet ska ju ihop. Och ska du in med en älskarinna eller älskare? Hur?
Ja, nej, jag vet inte. Jag kollar på det här Married at First Sight Australia. Har jag börjat titta på såna riktigt skräp såpopera nu. Ja. För det är det min gravidhjärna klarar av.
Men Married at First Sight och den australienska versionen är ju... Så bra har jag hört.
Ja, den är faktiskt ganska spännande. Men då är det en tjej där som har hennes före detta ex-man då, innan hon söker in till det här.
Mm.
Han har ju varit otrogen typ hela dess äktenskap. Så hon hittar en påse med olika simkort. Till med massa olika kontakter och liksom så här.
Men då måste man ju se det som en hobby. Att man har så här, men det här verkar är liksom ju skitjobbigt. En lek för honom.
Nej, men hemskt. De hade barn ihop också. Nej, men skitsamma ändå. Men vi ska bara gå in lite på betydelsen av ordet monogami först då.
Mm.
Det kommer från grekiska mono som betyder ensam eller enbart. Och gamos som betyder äktenskap eller giftermål. Om man då byter ut mono mot poly som betyder flera, då får man ju fler äktenskap.
Ja. Mm.
Och i vårt svenska samhälle så är vi ju då just seriemonogama. Alltså så här, inte bara att man kulturellt kanske gifter sig med flera, men man har en parrelation och sen kanske man bryter upp och så träffar
en åt gången.
Medan en polygam person då är gift med flera personer samtidigt. Och det den vanligaste formen av polygami globalt är ju oftast att det är en man då som har flera fruar.
Mm.
Och det är förbjudet i Sverige. Men det var tillåtet om personerna redan var gifta när de kom till Sverige.
Mm.
Men 2021, vilket är ganska nyligen då, så bestämde riksdagen att man kommer förbjuda även det.
Mm.
Det är ju kanske lite segt kan jag tycka ur det här perspektivet att det kommer en man då med sina tre fruar. Och sen så bara, vem ska han kicka ut?
Men jag antar att han inte kickar ut någon. Utan
nej,
det är
de fortsätter väl leva tillsammans antagligen.
Mm.
Men motivationen till det här då, att man har förbjudit helt och hållet, det är ju för att det går emot jämställdheten. När en man har fler fruar så finns det ju massor av studier på att det motverkar kvinnans självständighet och jämlikheten.
Och det är jag med på. Alltså absolut. Samtidigt så finns det otroligt många förhållanden, monogama förhållanden, där det är otroligt ojämlikt.
Och
destruktiva förhållanden. Så att så här,
men ska vi skita äktenskapet som institution helt då? Man kör bara liksom free play.
Nej, exakt. Men också så här, äktenskapet säger, vad är det baserat på? Bibeln?
Ja, absolut. Ja.
Och är det rimligt att vi i ett modernt samhälle har baserat detta på Bibeln? Den här skriften som skrevs otroligt länge sedan. Jag bara väcker lite tankar här nu.
Ja,
är det rimligt? Ja. Kanske.
Nej, men om jag utgår från ett eget perspektiv så trivs jag ju väldigt bra med att vara gift och vara ett par. Så jag tycker att det inte är all bad, men helt klart så har ju romarriket också, som ju inkorporerade massa kulturer i sin historia, alltså när de tog över det hela, de inkorporerade alla andra, och då blev ju det normen också att vara i ett äktenskap. Men de var också otrogna lite hitan och ditan. Jag ska bara snabbt nämna här då att det finns fortfarande då 169 polygama äktenskap i Sverige som är lagliga, och de har totalt 800 barn ihop.
Men hur är det lagliga? Var det inte olagliga?
Nej, men de är ju redan registrerade. Aha, okay,
så man kan inte bli avregistrerad?
Nej, precis. Nej. Men om vi hoppar tillbaka till det här med romarna, nu blev det lite fram och tillbaka här, men om man går tillbaka i historien, det här med att döden skiljer oss åt, så har historiskt sett människan väldigt sällan varit monogam. Fram till för ungefär 2000 år sedan var det faktiskt polygami som var det allra vanligaste.
Mm-hmm.
Och nu är det tvärtom, bara 2% av världens kulturer är polygama idag. Det verkar fett jobbigt att vara polygam. Jag hade varit så jävla svartsjuk hela tiden.
Men jag
hade inte pallat. Alltså, så bara, vem ska du ligga med ikväll?
Ja, så jobbigt. Oj, ja. Har du sett på det här, på tal om skitprogram, Sister Wives?
Ja, eller det här Keep Sweet också. Ja, det är också en sån här polygamisekt, ja. Att de har liksom flera fruar. Ja. Det verkar bara skitjobbigt.
Nej, men alltså det är sånt otroligt skitprogram.
Jag blir så arg på de äckliga männen som har flera fruar. Ja. De känns så jävla osofta, och de här fruarna bara springer runt. Och, nej.
Fast jag måste säga att, jo, men just Sister Wives... Där är ju, jag vet inte vad han heter. Det har varit så här på i bakgrunden till mitt försvar. Under mammaledigheten någon gång. Och han har ju, det är ju, han har ju fullt upp kan man säga.
Ja.
Det, nu säger inte jag så här, men han har det inte lätt.
Nej.
För att det är mycket åsikter och många fruar han ska hålla nöjda och så. Så jag undrar liksom, vad är fördelen med det? För det måste också vara otroligt stressande.
Men jag tänker många barn, fruarna kan stötta varandra i hushållet.
Försörjer honom gör de ju visserligen också.
Ja, det gör de fördel. Också.
Ja. Så att han har jobbat inte utan han...
Men jag har ofta tänkt så här, den här moderna samhällskonstruktionen som vi lever i med den här kärnfamiljen, alltså den känns ju inte helt sund ärligt för oss kvinnor. Nej. Det finns ju mycket studier på att man är helt sönderstressad och speciellt när man får barn och det är...
Man tar det är ett stort ansvar.
Att man tar ett stort ansvar för hem och barn, och på något sätt som... Vi är ju inte skapta för att leva i kärnfamiljer, i egna hus eller lägenheter. Vi är ju som... organism eller som det är ju skapat för att leva i en flock egentligen.
Där man hjälps åt.
Man hjälps åt och jag tänker att det hade varit så jävla mycket lättare, och det är väl fördelen då med polygami om man har en bebis till exempel i gruppen. Att vem som helst kan ta hand om den och har man flera så kan man amma varandras barn och det märker man ju också hur mycket enklare det är att ha barn när man umgås med andra som har barn för då behövs det en som har koll på, så kan de andra sitta och prata, det blir liksom mycket trevligare och mycket lättare än en stackars kvinna och en man som sitter i en lägenhet själva och bara ska reda ut hela skiten. Mm. Alltså det är ju påfrestande liksom.
Ja, gud ja. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's
do it like they do on the Discovery Channel. Men tillbaka till romarna i alla fall. Då, kanske lite. Romarna var ju då en av de första som var monogama, kulturellt monogama ska man säga. Här ska man ju då särskilja på det. Det var jättevanligt att folk hade älskare och älskarinnor. Så att oftast gifte man sig ju helt av strategiska skäl och slog ihop mäktiga familjer eller klaner. Och de flesta romare i överklassen hade ju massa slavar, och speciellt manliga slavägare utnyttjade fritt ofta sina slavar för att tillfredsställa sexuella lustar utan att någon tyckte att det var konstigt. Liksom.
Nej, men det var väl mer praxis att man gjorde
det. Ja, man hade bordeller i var och varannat gathörn. Det spelade ingen roll om mannen var gift då, men kulturellt så var
inte
han
var
ju monogam
då. Rang väl?
Exakt,
är det inte så?
De, fick inte ligga uppåt för då kunde det bli, regelverket var så fiffigt förskaffat så länge man bankade neråt så var det lugnt, för då kunde inte de komma med några arvsclaims på den här mäktiga familjen. Så länge man hade sex med någon lägre rang så kunde inte det blev ingen förening som kulturellt spelade roll, för att man kunde inte kräva något eftermäle, något arv eller något sånt där. Men man kunde då skilja sig och gifta om sig om man ville, så det kändes ändå lite framåt. För sen inom katolicismen och kristenheten så blev det ju absolut trohet som gällde. Det var ju for life, och allting annat var ju en dödssynd alltså. Där blir det ju väldigt snävt.
Väldigt snävt.
Och det är ju det som vi lever med fortfarande än idag kanske mycket.
Ja, förutom att det inte är dödsstraff på att skilja sig.
Nej, men jag tror att många är fast i den här traditionella. Alltså jag undrar om kulturellt.
Ja, det är väl ingen som gifter sig för att tänka att det är för ett tag.
Nej, eller så här, vi gifter oss och sen så kommer vi ligga med andra. Vi har ju fortfarande den här kulturella. Men så här, swingersklubbar boomar ju satan
nu. Ja, gud, öppna relationer och giftermål, det är ju många som har just nu.
Ja, och det känns som det kommer utvecklas mer och mer. Och vi har ju brutit mer och mer och blivit mer och mer sekulariserade med kyrkan. Så det är inget konstigt. Liksom. Och som just biologiskt så är det inte heller så jävla märkligt.
Men jag undrar lite, varför är man gift om man väljer att ha en öppen relation och vara swingers till exempel? Vad är syftet med det då? För det är ju ändå, om vi går tillbaka till varför gifter man sig. Förutom det här då, om man har barn, för att det är rätt rent i ett samhälle.
Nej, men det är ju en, det är en trygghet, och man kan ju också särskilja på en emotionell relation och en sexuell tillfredsställelse. Och sen finns det vissa, det här ska vi göra ett separat poddavsnitt tänker jag, men just det här med svartsjuka, det kan man också diskutera. Är det en, är det en samhällskonstruktion som vi kulturellt har blivit inövade, eller är det, eller är det en normal grej? Eller är det en biologisk grej med svartsjuka? Och då går det lite in i det. Men om vi förutsätter att det ändå finns ett syfte med äktenskapet, vi är två stycken som lever i parrelationer som vi mår bra av. Så att jag tänker att man kanske ska skilja lite på, jag hade aldrig kunnat ha liksom en swingersrelation. Nej, det var fett jobbigt och jag hade blivit så svartsjuk.
Det hade jag med. Är du svartsjuk av dig?
Ja, det är tyvärr. Alltså. Det, jag vet att folk tycker att det inte är så nice att
ha
det.
Jag är också svartsjuk.
Ja. Nej, hiss man med.
När det finns, dock, jag är svartsjuk när det finns anledning att vara det. Mestadels.
Vad håller Simon på med?
Nej, alltså. När jag pratar i relationer generellt som man har varit i genom åren, så är det ju där jag varit mest svartsjuk är ju när det har funnits lite anledning att vara det liksom.
Ja, nej, men det tycker jag är helt rimligt. Vi gör ett separat poddavsnitt om svartsjuka. Yes, det är jävligt spännande. Tänk på så här, vilka svartsjukebrott folk måste ha begått också. Det kan man ju götta ner sig lite.
Nej, det finns ju en hel del mord kopplat till svartsjuka.
Men ungefär då, bara tillbaka till det biologiska lite då, för nu har vi pratat mycket kulturellt. Ungefär 4% av däggdjur formar livslånga band med enskilda individer. Så det är inte så många.
Nej.
Vilka men sen bankar de ändå snett. Alltså de tackar inte ni till en fling liksom. Så att vi människor är liksom inte biologiskt monogama. Nej. Det är bara så. Men det finns vissa insekter, till exempel kackerlackor. De är 100% monogama. De skulle aldrig kolla på någon annan. Lite awkward där.
Om man skulle gissa på ett djur som var monogama, så skulle man inte gissa på kackerlackor.
Nej, snarare fåglar tänker jag.
Ja. Eller typ, jag hade gissat delfiner, men det är de väl inte, va?
Nej, nej, gud, de har massa sex. De ligger olika, runt som... Ja, det tror jag.
Okej, de ligger runt som...
Jag har det vad jag har hört.
Okay.
Men vad är... på tal om havslevande djur. Vi la upp en så jävla, en bra, rolig artikel. Vi är lite snuskiga på publication, men det har varit mycket så här artiklar nu om onani och... vi hade ett poddavsnitt om det också, men bland annat valrossa kan ju tillfredsställa sig själv med både mun och...
Ja.
Så att jag tänker att det är lite promiskuöst där under ytan.
Jaha, verkligen.
Sen har vi också ett poddavsnitt om havet i djupt som är, faktiskt har fått mycket lyssningar, som är bra. Spännande.
Det är otroligt intressant.
Gå in och lyssna på det.
Gör det.
Okej, nu får vi sluta själv referera till oss. Men vi är bra.
Håller vi oss till ämnet.
Håller vi oss till ämnet då. Men 90% av alla fågelarter är monogama. Faktiskt.
Oj, det var mycket.
Ja, det är ett gäng alltså. Svanar och...
Ja, just det, svanar.
Ja, sen finns det ett djur som heter makaronipinnen, eller makaronipinnen, men de är asgulliga, men de ser faktiskt ut som de har en makaron i pannan, men de är supermonogama. De dansar när de ser varandra i någon sån här extatisk uppvisning, de väljer någon for life, och sen blåser de upp sina bröst och svänger med huvuden och gör gurglande ljud. De ser skitgulliga, de kan man youtuba.
Ja.
Och sen, det som är lite nice här är att när bebisen föds, då tar pappan hand om ungen och mamma jagar mat.
Se, så modernt.
Ja, så jävla bra. jag tycker det är rätt mysigt att hemma och ta hand om barn. Jag orkar inte orka och handla. Nu handlar det väl bara för männen om att gå till Ica för vissa, och inte kanske gå ut och jaga något. Men...
Nej.
Och sen finns det, om man tittar på vargar, gråvargen har ju ett power couple i spetsen, alfahannen och honan, som leder packet, och sen får de avkomma en gång om året. Men de har ju bara då är det mest de som får valpar som gruppen tar hand om. Tror jag. Nu kanske jag ljuger. Samma. Men generellt...
Så inga andra får ligga då liksom med parasit? Det är bara att få...
Nej, jag vet inte riktigt.
Nej, men kan vara så.
Så. Det kan vara så. Ja. Men generellt så är det ju så att om vi var monogama, skulle vi vara det enda monogama däggdjur på hela jorden, och det känns ju lite...
Så det är den springande punkten är, vi är inte det.
Nej.
Nej.
Så det är okej att vara otrogen. Nej.
Nej.
Det är inte. Men på tal om, som sagt, vi kommer tillbaka till att du själva trivs att leva i parrelationer. Och det finns ju anledningar till det, hormonellt och så, vilka hormoner kroppen utsöndrar så man får bra hormon. Nu ska jag bara berätta om den ensam, världens ensammaste djur, lite snabbt.
Okay.
Det är en stackars liten individ som kallas för 52-hertzvalen. Och han har nog fel. Det är en val då som har fascinerat forskarna i olika, och den har ett helt eget migrationsmönster, och det är antingen en blåval eller en finval. Man har hört bara dess sång. Okay. Men den sjunger på en helt annan frekvens än alla andra valar. Så den är dömd till ett liv i ensamhet och simmar runt i, och man tror då att den kanske är döv så att den inte vet, men den träffar aldrig på några andra valar.
Nej men stackarn.
Ja stackarn.
Åh, han är lite skilv. Ingen som hör honom. Han
Nej,
hör ingen
jag vet,
annan.
Det är så himla fruktansvärt.
Okej, okay, jag med.
Han kommer aldrig få uppleva förälskelsens kemi.
Nej.
Om vi ska gå in lite på det då. Den där liksom himmelska uppe över öronen förälskade. Mm. Som gör att vi människor blir lite knäppa i huvudet. Det har ju liknats vid någon form av lättare psykos.
Men, ja, precis. Och du nämnde innan att det är 2 år. Är det verkligen 2 år? Jag tycker det låter långt. Är man
ja, men man kan vara förälskad upp till 2 år.
Ja.
Och syftet med det är att man ska då hinna bli preggo en gång. Föda ut en unge, bli gravid igen. Innan.
Okej. Okay. Man ska gå.
Innan mannen ger sig av. Så då hinner du precis få, du är så förälskad och du med huvudet så att du tänker, jag har 2 barn i snabbt takt, det blir jättekul, okay. Jättebra.
Mm.
Och sen lägger det sig då.
Mm.
Men det finns ju också olika, alltså det finns olika stadier från den här första lusten och attraktionen till förälskelsen till den här forever you and me som man sitter i.
Mm.
Det låter så neggig men det är faktiskt väldigt nice.
Ja.
Men så här. Lust då, det är väl på något sätt livsnödvändigt för att människor ska ha sex och vi ska kunna fortplanta oss. Men hade vi levt på medeltiden så betraktades ju lust som en dödssynd. Rent biologiskt.
Kvinnans lust väl antar jag, eller? Eller var det männen?
Ja, nej, guaranteed kvinnan. Men nu tycker jag väl från mitt eget perspektiv. Ja. Men kyrkan männen var ju inte så soft där heller. Nej. Men jag tror sådär, det var inte riktigt kyskatossan. Man var inte skitbra om att den var otrogen heller.
Nej, om man hade väl, alltså rent, det var väl för att fortplanta sig man skulle ha samlag.
Ja, exakt. Men lust är i alla fall viktigt för alla arters fortplantning, annars skulle det väl inte funka. Vi skulle ju dö ut om vi inte ligger med varandra. Men fysisk lust uppstår ju genom att kroppen fylls av könshormon och östrogen och testosteron. Och man reagerar även på feromer och doftämnen som gör oss attraherade av varandra.
Mm.
Lust kan vara väldigt riskabelt. När det är som starkast är vi jättedåliga på att fatta smarta beslut. Och forskare i Kanada har bland annat konstaterat att sexuellt upphetsade människor i princip är lika korkade som om man är berusade.
Mm. Det kan jag verkligen tänka
mig. Ja. Och ofta går de ju det här 2 tillstånden hand i hand. Ett klassiskt exempel, till exempel strunt i kondom.
Ja, precis. Kör
ett det var det jag tänkte. Skitsmart.
Ja. Nej.
Kanske. Sen kommer vi till, om man har tur då, den här lusten övergår i förälskelse. Då har man fortfarande en rejäl portion lust kvar. Men det blir mer fokuserad känsla riktad mot en person. Man går inte bara runt och är kåt. Liksom.
Nej, inte allmänt
kåt. Nej, och då kan man inte heller sluta tänka på that special someone.
Mm.
Och då är det de sexuella hormonerna dominerar inte längre. Nu är det lyckohormoner som hoppar in. Och det är ju lika berusande som knark. Framförallt dopaminet. Buggar loss där. Mm. Och det gör oss motiverade och glada. Men vi blir ju också lite dumma i huvudet av det här. Så det är inte, man är inte optimal om man är förälskad här. Man är inte sitt smartaste jag. Liksom.
Man har kan gjort tappa en del dumma grejer.
Ja, vad har du hittat på?
Nej, tänker jag inte dra. Det är ett annat avsnitt kanske, jag kan bjuda på det. Nej, men man har ju varit rätt så här,
ja, alltså tuntig, ung och dum och kär.
Ja. Ja, verkligen.
Ja, det har man. Jag tror när
alltså det är sådana här saker, du vet, man kan bara sitta och tänka tillbaka. Ja, och man bara, ryser i hela kroppen. Jobbigt. Att vara förälskad i att se bara en. Ja, fast det finns 1000 andra män.
Och sen kommer vi då till kärlek som är egoism för 2. Det är lite fint. Det är väl, och det är ju det tredje stadiet, det mest långlivade. Och känslorna blir då mycket djupare och inte så här all over the place. Någon är entusiastiska. Man börjar fungera lite mer normalt och nu är det ett hormon som heter oxytocin som tar över och det skapar ju då ett starkare band både mellan människor och mellan djur. Till exempel om man klappar en hund så frigörs oxytocin.
Mm.
Och man blir inte heller helt blind för sin partner. Man tycker inte att ens partner är liksom det mest fantastiska och gudsgåva till en själv, utan det är så här, man börjar se att det ligger kalsonger på
golvet. Man gör inte det konstant i alla fall. Utan
nej,
det är...
och så här, handduken inknölade handdukstället och så.
Mm.
Men det man börjar med då är att skapa den här relationen med, alltså med en
man börjar väl
relation.
Gilla de sakerna också på, liksom,
ja, man jobbar tillsammans
precis,
på en relation.
Man börjar uppskatta de här quirksen som kanske man innan tyckte var lite så halv roliga, men det blir en del av den personen och det är en vardag och det är något
egentligen. Ja, det är då man får gå in och jobba ja. Med och man hittar, man känner väl en trygghet och ett familjeband på ett helt annat sätt, så det är ju the upside. Men ändå så är skilsmässostatistiken på 5, så det är liksom lite 50-50 chans att man håller i. Man behöver ju de facto inte såklart gifta sig med den här personen för att ha samma liksom, utvecklingskurva. Det som jag tycker är lite spännande det här, för jag vill ju också kolla då på arranged marriages. Jag har ju kollat på, nu finns det så här Netflix grej som heter arranged Indian matchmaking.
Ja. Mm.
Det är så jävla kul.
Mm.
Men då, i Indien så är en av de få länder de fortfarande håller på väldigt mycket med arrangerade äktenskap, till skillnad från då vad de kallar love marriages. Och enbart 4% av moderna arrangerade äktenskap slutar med skilsmässa.
Mm. För dem, jag har sett, man intervjuar ju en del äldre par i det programmet. Mm. Där man får se då, de kanske blev gifta när de var runt 20 år. Mm. Och så är de väl runt 50-60 nu. Och fortfarande lyckligt gifta. Och kära.
Ja.
Och det är ju superimponerande.
De verkligen... det är det som är så spännande. För då hoppar man ju typ över det här förälskelsestadiet.
Ja.
Och det känns som att man bara går in i, och man väljer, det är inte riktigt så här accepterat. Och det är också, det är oftast att familjer som passar ihop. Så man har ju ett starkt socialt nät mellan sig. Det är inte helt accepterat att skilja sig, det blir väldigt jobbigt.
Mm.
Men då får man ju också kämpa som fan för sin relation. Och det är det jag tänker, det är att många ger upp väldigt, kanske lite för lätt. För att man hamnar ofta i samma mönster med nästa person, så att det är så här, för att leva en långlivad relation man får fan anpassa sig, och sen är man ju också mer formbar när man är yngre och träffar någon.
Ja, men så länge man inte lever i en destruktiv relation och mår dåligt, så tror jag verkligen det, att det gäller ju att kämpa. Och som du säger, det är ju så alla relationer, förälskelsefasen, den försvinner och vad händer då? Gör man tillbaka på ruta ett igen i nästa relation?
Exakt. Ja, exakt. Men sen, och sen så finns det också så här, vi har pratat mycket om så här, vi är inte monogama och bla bla bla, men det finns ju fördelar med att vara monogam också. Det skapar ju ett starkare band, en djupare relation, man känner sig tryggare. Man har också visat att monogama äktenskap innebär att pappan spelar en mer aktiv roll i barnens uppfostran jämfört med polygama relationer. Det är mindre risk för könssjukdomar om man håller sig till en person, alltså evolutionärt har det varit fördelaktigt då.
Känns ju rimligt.
Och sen finns det också de här juridiska fördelarna med, då, med just äktenskapet, att förr i tiden så var äktenskapet mer ett kontrakt och det var ett sätt för familjer att stifta allianser, och så är det ju då fortfarande i Indien på många sätt. Man förenade egendomar och man förstärkte sin makt, och så två klaner som var fiender kunde ju också skapa fred genom att gifta ihop två personer. Det är ju också så här mindre dödsfall, det är ju positivt. Så att, ja.
Det finns fördelar.
Ja, det gör ju det helt klart. Men det är inte så många i världen idag som är polygama. Där det fortfarande finns EU i Nordafrika, Mellanöstern och Asien främst. Men ja, och då finns det bland annat en nigeriansk man som intervjuade Aftonbladet här ganska nyligen, tror jag, och han har då han råder folk, andra män, att inte följa hans exempel, för han gifte sig med 86 kvinnor och fick 170 barn. Alltså det verkar jävligt jobbigt om du tänker den här sister wife som han har fullt upp. Kan du fatta vad den här killen hade bilar med?
Han kan ju inte vara engagerad i alla liksom, det där är ju bara avvingling liksom. Det är inte,
nej,
det är inte,
nej,
han är ju inte engagerad, alltså, så.
Nej.
Det går ju inte.
Nej. Men jag undrar, du måste ju finnas...
Vem tror du kan vara den som har haft allra flest fruar genom historien?
Det enda jag vet är att Genghis Khan fick en jävla massa barn. Han var riktigt så här, ligga med massa, få massa barn. Och jag tror att det är jättemånga procent av moderna asiatiska befolkningen som kan trackas
som är trackas dit, ja, precis.
Men jag vet inte faktiskt vem som har...
Men det är inte lite samma med Gustav Vasa här i Sverige? Det är jättemånga som är släkt med honom.
Sant?
Jag vet inte om det är så, men jag har för mig att det är så.
Mm.
Nej, men kung Salomon.
Mm-hmm. Vem var den här personen?
Han, Han är väl den mest välkända polygamisten. Mm-hmm. Och han var ju då, jag tror det var runt 700 fruar han hade.
Oh, jävlar.
Och även så 300 konkubiner då, så att det var inte bara
han, tusen kvinnor.
Men, inte till god.
Men även om han låg med en varje dag så skulle det ju ta honom 2,5 år typ att ligga med alla.
Ja, så det var ju inte, han blev inte uttråkad, kan jag ju misstänka.
Hur många barn fick
han? Nej, men jag vet faktiskt inte hur många barn han fick. Det är väl nog svårt att spå, alltså veta.
Vad hade han? 1000?
Om 700 fruar och 300 konkubiner.
Om vi snittar på att alla fick 2 barn, de give or take. De var kanske steril.
Det är mumma, så ja, precis.
Mm. Ja, typ 2000 barn där. Precis. Det är bra.
Men sen har vi ett lite mer modernt exempel och det är Birmingham Young. Jag vet inte om du känner igen namnet.
Han har någonting med mormonerna.
Exakt,
att göra, tror jag.
Han var ledare för mormonska kyrkan. Och han var ju då, han är ju än idag lite så här, men
guru.
Hyllad guru. Ja, ja, precis.
Hur många fruar hade han då?
55 fruar som man gifte sig med då. Eller, ja. Och han konverterade 54 av dem till mormonska.
Jävlar, han måste ha varit charmig.
Så han var väldigt charmig, övertygande. Och när han dog runt 1877,
ja,
så hade han fått 56 barn.
Det var ganska låg hit rate, eller? 55 fruar, 56 barn.
Ja, kanske.
Jag tror inte de får använda preventivmedel heller.
Nej.
De får definitivt inte ligga före äktenskapet. För jag hade en kille i min klass när jag gick på universitetet. Och han var inte gift ännu, så han var ju oskuld. Och sen så.
Och gifte sig jättetidigt.
Ja, och sen så hade han 3 barn typ 5 år sedan. Jag kan förstå det, man har fått vänta så länge på att få sticka in den. Kanske. Ja.
Jag hade också en, ingen mormon, men en superkristen familj. Mm. Och väntade att gifta med ett samlag innan giftermål. Och han gifte sig ju, tror vi, var 18 eller något.
Ja, men tänk att jag hade väntat länge.
Men det är också så här, kan det bli bra att gifta sig så tidigt? Man gifter sig finns ju då, det finns ju också, att...
Ja, men de kan väl inte skilja sig heller, så deras äktenskap blir väl lyckat oavsett. Men det finns ju studier också på att om man träffas lite senare i livet, att man ofta håller ihop. Inte för sent, för då är det svårt att change your ways, men...
Ja.
Ja, det var det vi hade om monogami i alla fall.
Ska vi testa på poly eller vad känner vi? Vad är summan, kardemumman av det här?
Om vi ska summera. Det finns ju fördelar med att leva i en monogam relation. Jag tror att man ska köra på det. Jag kan tycka att det är lite tråkigt att vi lever i en samhällskonstruktion som är så inställd på att det är normen. Och kanske, det hade kanske varit roligare att leva i romarriket där man var gift och bra. Sen kunde man sväva ut lite till höger och vänster.
Det hade varit roligare för någon som inte är svartsjuka, tror jag vi kan komma fram till.
Ja.
För jag tror du och jag hade nog...
Nej, we ain't fucking anybody else. Men det är härligt om man är nog svartsjuka. För du kan göra det här lite mer med svartsjuka längre fram i podden.
Mm.
Tack för att ni har lyssnat.
Tack snälla.
Vi tycker det är kul att sitta här och blaja. Gillar ni det ni hör, ge oss tummen upp. Berätta för oss om en kompis. Och såklart gå in och följ oss på Instagram på Bublication. Mm. Eller gå in på Bublication.com och bli en subscriber. Det är helt gratis och du kan läsa alla våra fantastiskt spännande och roliga artiklar.
Do it.
Do it now. Tjingeling.
Tack och hej.